Ljuspunkten, podden för andlig visdom.
Följ med oss på en resa som spänner ända från universum, hela vägen till ditt inre. Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta och hoppas väcka nya intressanta frågor eller kanske nya insikter. Vågar du hänga med? För nu ger vi oss av.
Idag ska vi få lyssna till hur det är att arbeta som healare. Detta poddavsnitt leds av Dan Mansfeld, master av Reiki Healing, där vi lyssnar på Gunilla Mansfelds erfarenheter som Reiki healare.
Du är ju master av Reiki Healing. Kan du berätta hur allting började?
Ja, jag började ju faktiskt med healing ungefär på samma sätt som väldigt många andra som ramlar in i det här skrået gör. Att man kommer dit därför att man har behövt hjälp själv från början. Så att ja, jag träffade en bra healare som var bra för mig då. Och när jag såg att det gjorde verkan, jag fick hjälp. Så ja, blev det naturligt att jag så att säga fortsatte på den här banan när jag fick frågan om jag ville fortsätta.
Vad spännande. Visste du egentligen innan du började att gå healing själv att du hade en förmåga, en healingförmåga som man kallar det?
Nej, det hade jag nog faktiskt egentligen ingen som helst aning om faktiskt. Hade aldrig tänkt i de banorna överhuvudtaget, så healing var ju helt nytt för mig här och nu.
Där ser man. Hur länge har du egentligen hållit på med healing?
Ja, det blir ju faktiskt 17 år i år innan jag började då. Började lite försiktigt i en mindre skala förstås, som man brukar göra. Och sen har ju då verksamheten växt och växt och växt.
17 år, det är ju ganska ansenlig tid. Jag har förstått också att du har vidareutvecklat Reiki healingen då, som ligger till grund för det här, till ett eget koncept. Så vad gör det egentligen så mycket annorlunda mot andra?
Ja, jag vet inte hur exakt vad det kanske är som är annorlunda. Men vi kan väl börja med att säga att Reiki-healingen är ju det som är grunden i allt jag gör. Sen har jag då valt att lägga till lite olika moment för att förstärka det här. Och det jag brukar börja med att säga att jag har lagt till, det är väl kanske coachingen. Det coachande samtalet som har lagts till. Så att man blir en lite mer, ska vi säga, reflekterande samtal för klientens skull. Sen använder jag mig väldigt mycket av mina astrologiska kunskaper. Och med det menar jag ju att man healar inte de olika 12 stjärntecknen på samma sätt. Och man pratar framförallt inte med dem på samma sätt. Det är alltså olika samtalsformer skulle man kanske kunna säga. Men mest skulle jag nog vilja säga att det är hur man tilltalar de här olika personerna som är en bit av det hela. Och det blir ju då en liten blandning som kanske inte så många har med i sina själva healing-sessioner. Det är väl det som är stora bitarna i det hela. Sen naturligtvis så tillkommer ju då min mediala förmåga som gör att jag kan lyssna då på flera sätt på en klient. Jag hör vad de säger, men jag kan också så att säga lyssna av vad själen säger och vill att vi ska jobba med. Och den här, när man blandar ihop det här, det blir ju en väldigt egen form då av att utöva healing på.
Ja, det måste jag verkligen säga. Det här låter ju lite unikt. Hur får du ihop allt det här?
Ja, det kan man väl kanske undra, ja, hur man får ihop det här. Men nu är det ju så att när man håller på ett tag, som jag då har gjort, så står man ju inte och tänker varje moment när man healar en person att nu ska jag heala huvudet, nu ska jag heala det, nu ska jag heala det. Utan det här är ju någonting som går, det låter kanske konstigt att säga per automatik, men faktiskt lite grann så är det så att de här extra förmågorna som jag då har, de kopplas in när det behövs. Du vet, det är ungefär som när man kör en gammal hedlig växlad bil. I uppförsbacken kanske man måste gå ner på trean när man kommer in på fyran. Och det lägger man bara i. Du sitter ju inte och tänker när du sitter och kör att nu kör jag minsann i en uppförsbacke så nu ska jag lägga i trean. Utan det gör du bara för att du hör på motorvarvet att du ska i med nästa växel eller en lägre växel. Och det här fungerar ungefär på samma sätt.
Där ser man. Ja, men om vi börjar i den änden då. Vad är det första som du gör när det kommer en ny klient till dig?
Det första som man gör, det är ju faktiskt en visuell skanning. Alltså jag tittar efter, vad är det jag ser på klienten när den kliver innanför dörren. Ibland kan man kanske se att någon går lite snett. Någon kanske lutar åt något håll. Om man tittar på det rent fysiska. Och det är ju det man ser först. Sen så tittar man ju efter på hur ser den mentala biten ut. Det skannar man också av i det första läget där. Och det första gör man ju med blicken då förstås. Med ögonen, den fysiska besiktningen. Den andra gör man ju med sitt sinne då, om vi säger så. Sen så finns det faktiskt en sak till som jag brukar göra. Och det är ju det att jag brukar be dem att berätta lite om sig själva. För då får man också en uppfattning om hur de själva ser både på sig själva och på de problemen som de kommer med. Och det är ju ganska viktigt att få deras åsikt om det här, om vi säger så. Men det kan ju då finnas mycket som man ska jobba med. Mycket då som man kanske inte riktigt har tänkt sig själv när man kommer.
Ja, det kan jag tänka mig. Men liksom, vad innebär det här då egentligen?
Du tänker på skanningen eller vad tänker du på?
Ja, den tyckte jag lät spännande.
Den tyckte du lät spännande, ja. Ja, det är faktiskt svårt kanske att förklara exakt hur ett undermedvetna jobbar. Men man kan väl tänka sig så att mitt undermedvetna eller mitt sinne tar kontakt med klientens sinne. Och så sker en kommunikation mellan sinnena. Likaväl som vi sitter och pratar med varandra, som du och jag sitter och gör just nu, så kan vi ju faktiskt också prata med varandra sinnesvis också.
Ja, det låter ju minst sagt spännande, måste jag säga. Om man tittar då, liksom, vad upplever du som är svårast när du behandlar dina klienter?
Det absolut svåraste, det är ju faktiskt nästan alltid när vi pratar om sexuella övergrepp. Och det kan ju vara vilken typ av sexuellt övergrepp som helst, naturligtvis i vuxen ålder. Men det absolut svåraste är nog incestfallen, när sånt här har skett i ungdomsåren eller i barnaåren redan. Eller i spädbarnsåldern, för sånt händer ju tyvärr också. Och det är nog de fallen som tar hårdast på ens eget välbefinnande, skulle jag väl nog vilja säga faktiskt.
Ja, det kan jag verkligen förstå. Det här låter ju väldigt tungt. Hur orkar du med detta?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det har man kanske frågat sig själv med jämna mellanrum också, hur man orkar med det här. Men enkelt uttryckt så får man ju liksom den kraft man behöver för att orka med i olika fall. Det är ju oftast på det sättet. Sen har jag ju också kommit och jobbat med det här för att jag har en uppgift med det här. Och då, ja, man växer med uppgiften. Många gånger så kan man kanske distansera sig från vissa fall. Men som jag sa förut här, så är det ju svårt med just incesten att distansera sig ifrån. Man kan ju få göra paralleller, kanske inte till sitt eget liv. Men man kan ju tänka sig hur det skulle kunna ha varit om man har varit i samma utsatta situation och såna här saker.
Ja, det måste nog vara fruktansvärt.
Ja, det kan man nog lugnt säga att det är. Och det svåraste med incestfallen, det är ju ofta det att väldigt många som har utsatts för det här i ung ålder, tidigt i sitt liv, har ju oftast förträngt de här sakerna. Och de kan ju då, de kommer ju oftast till oss healare då, och till mig, med diffusa problem mer. Och kan komma och säga att jag har ont i magen när jag ska träffa den och den. Eller jag förstår inte varför alla tycker att den här personen är så otroligt trevlig. Och så där. Och så vill de ha hjälp med det. För att den här personen som alla andra upplever som så otroligt trevlig, vill ju de också då tycka så att den personen är trevlig. Och de förstår inte varför de tycker att den är en idiot.
Och då har den gjort någonting då emot den?
Ja, om det är en incestfall så är det ju det. Men det kan även vara i andra fall också faktiskt, att det är någon som har gjort någonting. Det behöver ju inte bara dra det värsta fallen, om man säger så.
Och här kommer ju då dina styrkor in i det här. Och hur skulle du beskriva dina styrkor när det gäller att arbeta med människor?
En av mina stora styrkor, det är nog min förmåga att skapa trygga utrymmen, trygga platser för mina klienter där de vågar kliva utanför sin komfortzon och våga kanske erkänna rädslor för, både för sig själva och för mig. För att erkänna rädslor för någon utomstående, det är ju oftast någonting som upplevs som väldigt farligt. Då kan man ju bli utsatt för både det ena och det andra. Så det krävs ju att det finns en trygghet i rummet. Och i tryggheten inne begriper ju också att de måste ju nästan de här fallen faktiskt lita på mig. Lita också på att jag ställer inte de här frågorna för att jag ska vara dum eller elak, utan för att hjälpa dem vidare. Och det är nog en av de absolut största styrkorna jag har, att skapa den här trygghetskänslan för människor. Så det kan ju bli lite spännande. Och sen så, ja, det här att man vågar anförtro sig åt någon, det innebär ju också att man litar på att det stannar i rummet där man säger det. Att det inte förs vidare ut till allmänheten eller på Facebook eller vad vi nu ska lägga ut det här på. Utan det de säger till mig kan de lita på att det kommer inte vidare. Sen är väl en annan styrka även min intuition, som faktiskt gör att jag kan, vad ska vi säga, förstå saker redan innan de människor har sagt dem till mig. Och som en liten extra krydda i det hela kan jag ju berätta det, att det här har ju gått så långt så vissa klienter har ju då fått för sig att jag är tankeläsare, så att jag vet vad de ska säga redan innan de har sagt det. Så att det kan jag ju få höra då ibland när jag healar här att men jag behöver ju inte berätta det här för dig, för det vet ju du redan innan. Och det funkar väl kanske inte riktigt på det sättet, om man nu säger så. Men det är ju en stor bit som också är en stor styrka, att kunna lyssna på flera sätt. Att inte bara höra vad de säger, utan även kunna höra vad själen säger.
Det här låter ju väldigt spännande. Kan du förklara lite mera om det här?
Du tänker på hur det...
Hur du kopplar det liksom till själva healingen.
Ja, om man kan få reda på skador då till exempel från själen. Vi kan ju ta det som exempel här, med incest som vi var inne på tidigare. Vi har den här klienten som kommer och som bara har vaga olustkänslor och kanske ont i magen och förstår ingenting. Och den har varit hos doktorn och det är inget fel på magen, men fortfarande har man ont i magen. Då kan jag ju faktiskt då med min mediala förmåga få reda på då att jo, men det var faktiskt farbror Gösta som förgrep sig på den här klienten när hon var i 6-årsåldern eller någonting sånt där. Och då vet jag ju med vad jag ska börja, för klienten vet oftast inte det här själv, utan kommer bara med att jag har fysiskt ont i magen. Har jag blindtarmen? Kan du kolla det? Nej, du har ingen blindtarmen. Det gäller något helt annat. Men det som är intressant med att få reda på det här, det är ju det att oftast kan man inte säga det här till klienten. Du kan inte kasta det här rakt i ansiktet på. Det är ju inte ansvarsfullt att göra det. Men oftast får jag reda på de här sakerna för att jag ska kunna hjälpa klienten att upptäcka det här själv. Och där kommer den mediala förmågan in väldigt, väldigt tungt faktiskt. Utan då oftast får man höra då att jo, men det beror på det här, men det kan du inte säga nu. Utan det måste klienten komma fram till själv. Där har du ju en väldigt stor nytta av att vara medial. Mm. När man healar.
Ja, det förstår jag verkligen. Så att, och när du uttrycker det så här, så det låter ju väldigt självklart. Men hur jobbar andra healare då i det här?
Ja, det är ju faktiskt inte någonting som jag egentligen kan svara på. För jag vet ju inte hur healare arbetar som inte är mediala. Jag tror att det är ganska många som jobbar med healing. Tror, och så vet jag säger det, att väldigt många har en medial förmåga. Sen hur mycket de använder den, hur stor den är, det är ju naturligtvis svårt att uttala sig om. Men jag vet ju att det finns healare som inte har den här förmågan. Och jag vet ju inte hur de jobbar då, men jag skulle kunna tro att det kanske blir en mer fysisk healing då. Mm. Men det är liksom ingenting som jag egentligen kan säga, för att det vet jag inte.
Men här ser du att för dig så är det här med det mediala, att du använder det i behandlingen, är en stor styrka så att säga.
Det är en stor styrka och det är en stor tillgång, för att det gör ju då att man skulle ju kunna säga att jag tar lite genvägar då i själva healingen. I och med att jag kan få reda på saker snabbt på ett annat sätt, så slipper man kanske tröska igenom en 10-15 gånger som klienten kommer för att komma fram till vad problemet egentligen är. Utan om jag vet det ganska snart, då blir det ju också lättare att skicka ut rätt ledtrådar till en klient. Och tänk nu på att jag sa ledtrådar, för att det som är väldigt viktigt i healing, det är ju faktiskt det att klienterna själva kommer fram till problemen. Inte att jag talar om det för dem. Men man kan ju alltid sätta ut kompassnålar. Mm. Det är ganska stor skillnad på att peka åt ett håll och att säga att så här är det.
Så händer det då att du får information då som du inte berättar för klienten?
Ja, det händer. Det händer faktiskt. Och det händer nog oftare kanske än vad man tror när man pratar om healing. Men det här är ju ett sätt för att får jag den informationen, då kan jag förstå klienten på ett annat sätt och då kan jag hjälpa den på ett annat sätt. Men under då förbehållet att jag inte får berätta det, för det händer ju faktiskt att man får det. Just det här sista förbehållet. Du får reda på det här, men du får inget säga om det till klienten än.
Mm. Det måste ju vara ganska svårt att liksom, men jag förstår att hur det fungerar. Det låter väldigt intressant, måste jag säga. Men använder du, när man tittar på metoder, använder du samma typ av metod för alla klienter?
Ja, alltså reiki-healingen är ju grunden i allt jag gör när jag healar. Men det är ju en grund, ingenting annat om vi säger så. För att det är ju så att som ni vet så är ju alla människor olika. Så att när jag healar så kan man faktiskt säga att jag skräddarsyr varje healingtillfälle för varje enskild klient. För att som ni vet så passar ju inte alla för allt.
Då måste ju du alltså ha olika typer av behandlingar för olika klienter.
Ja, det har jag ju absolut. Och olika behandlingar för olika typer av problem också. Det är ju så att om någon kommer och säger till mig att ja, jag har jätteont i vänster arm och jag förstår inte. Tror att jag har suttit för mycket vid datorn. Har jag liksom gjort någonting? Har jag sträckt mig? Har jag någonting sånt här? Det kan vara massa spännande saker. Slog jag i dörrposten när jag gick hemifrån eller någonting sånt där. Och så healar man och så får man då den här informationen som vi har pratat om tidigare. Och då visar det sig att det här kanske kommer ifrån nedtryckta känslor från barndomen när man kanske har haft en oförstående förälder eller en elak förälder. Men då sitter ju det här i solaplexus. Då finns det ju ingen anledning för mig att hila armen. Utan då går jag ju direkt på orsaken, det som sitter i solarplexus. Då har jag ju dragit nytta av det här med att vara medial.
Mm. Och om du nu skulle jämföra hur du arbetar idag, som du har beskrivit här, med hur du var när du började för 17 år sedan. Är det någon skillnad här?
Ja, jag skulle vilja säga att det är en ganska stor skillnad på hur jag arbetar. Och jag har väl fått höra det av de klienter som kanske har varit med. Jag har ju faktiskt några klienter som har varit med väldigt länge vid det här laget. Jag har väl någon som har varit med i 14 år som har följt med mig. Som då har kunnat se att det är skillnad. Och från, när man börjar som healare så brukar man oftast börja med att hila den fysiska kroppen. Alltså fysiska skador. Någon kommer in och har stukat en fot eller man har vrickat knät eller slitit av ett ledband eller vad som helst som man behöver lite hjälp med. Och där började ju jag, som de flesta andra tror jag faktiskt. Men mer och mer har jag väl gått över nu till att inse att väldigt mycket kommer kanske från den psykiska sidan och från den mentala sidan. Så att det är ju de planen som jag healar på nu mer. För fysiska skador är ju oftast utslag av problem på den psykiska sidan.
Men vänta här nu. Reiki, det är ju en fysisk behandlingsform. Hur kan du då nå det mentala?
Ja, det kan man ju faktiskt undra. Hur man gör när man healar. Det är faktiskt lättare än vad man tror. För att runt kroppen på alla människor så finns det ju ett energifält som ligger som ett skydd runt om. Och i det här fältet ligger då de psykiska också självklart delarna av oss. Och då får man ju hila inte kanske på kroppen utan en bit utanför kroppen. För att komma åt de här energifälten som då kan vara trasiga eller skadade eller hål i eller vad vi nu kan hitta. Och på så sätt så kan man ju då stärka upp det rent psykiska. Sen är det ju så att också när du har psykiska skador så blir ju det här samtalet som man alltid bör föra med sina klienter ännu viktigare. Har du ont i ett knä, då lägger man händerna där så kan man kanske känna ganska snart att ja, men nu händer det något, det blir varmt eller det känns bättre eller vad som helst. Men om det blir pratat på det psykiska planet så måste man till med det här samtalet också. Så att klienten får klart för sig vad det är man har hittat. Och att de får förståelse för att det faktiskt är det här problemet de har. Men återigen, hila en bit ifrån, på utanför kroppen alltså, för att få kontakt med det här.
Och hur går detta till när du hilar de här energifälten?
Man känner alltså av energifälten med handen, kan man säga. Eller med händerna, man för dem ut längs med klienten. Och så känner man där att om man har ett helt energifält runt sig, då kan du säga att det känns ungefär som ett mjukt studsande. Tänk att du studsar en boll så får du tillbaka den i handen. Så det sviktar kanske man ska säga. Det kanske är ett bättre ord i det här fallet. Och då ska ju det vara helt. Om du nu känner det här efter så sviktar det här och så sviktar det där. Och sen helt plötsligt rakt över magen så finns det ingenting som sviktar. Det finns ingenting som tar emot. Det bara brakar rakt igenom. Då har du ju ett hål där. Då finns det ingen energi där. Det är oftast på det sättet man upptäcker dem.
Så det är som någon typ skydd, alltså någon energiskydd, eller?
Ja, det skulle jag nog vilja säga att det är. Det är ett skydd som ligger runt om. Vi skulle kunna jämföra det här med en regnrock, faktiskt. Det kanske låter lite bizarrt att säga, men om det regnar och så tar du på dig en regnrock för att du ska gå ut i regnet. Och så får du med dig då en väldigt gammal regnrock som det har blivit hål i. Det kanske är så att det var någon liten mus som var fram och gnagt lite hål eller någonting sånt där. Och då skyddar ju inte den där regnrocken dig speciellt mycket utan då får du ju liksom regnet in på dig. Och man skulle kunna säga att de här energifälten, energiskydden som vi har pratat om, fyller samma funktion som din regnrock. Blir det hål i de här skydden, då regnar det igenom dem kan man säga. Alltså att det tränger antingen så att det tränger in energier utifrån som inte är bra för dig. Eller att du läcker ut energi. Och det är inte heller bra för dig. För att om du läcker ut energi så blir du faktiskt trött. Så att det är väldigt bra om skyddet, precis som regnrocken, faktiskt är hel.
Så det här går att stärka då med healingen?
Det går absolut. Med healing så kan man definitivt laga de här hålen.
Jag måste säga, det är någonting som jag har funderat under hela tiden som du har beskrivit här, hur du arbetar. Alltså, hur kom du till insikt om att det var just det här som du skulle arbeta med?
Ja du, det här det tog faktiskt lite tid skulle jag vilja säga. När jag var yngre så var jag inte alls inställd på att jag skulle jobba med såna här saker överhuvudtaget. Jag skulle göra helt andra saker. Så jag kan nog säga att det här dök nog upp kanske runt 40-årsåldern. Att jag skulle hitta min uppgift faktiskt i livet. För det är ju så att det här är ju en av mina uppgifter att jag ska göra det här. Och som vanligt när man gör såna här stora förändringar så sker ju väldigt mycket runt omkring en. Och just vid den här tiden i mitt liv så skedde det stora förändringar runt mig. Så märkligt nog så följde det sig helt naturligt att jag skulle börja med det här istället för det jag gjorde tidigare. Och det har jag inte ångrat en enda sekund att jag har gjort det här. För att få följa en klients utveckling, en resa till ett starkare och tryggare jag, det är faktiskt en ynnest att få följa med på den resan. Däremot så har jag då varit medial i hela mitt liv. Och det har jag vetat om och jag har använt mig av det rätt ofta. Först utan att kanske vara riktigt medveten om det. Sedan mer medvetet. När jag började på att lyssna på universums guider och vad de hade att förmedla till mig.
Ja, guider. Här kommer du in på ännu ett mycket intressant område. Som vi faktiskt behandlar i ett annat av våra poddavsnitt. Men nu är det faktiskt så att dagens avsnitt är slut. Där vi lyssnat till Gunilla Mansfelds erfarenhet som healare. Tack och på återhörande.
Tack. Har det dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra av er till oss via vår Facebook-sida, Ljuspunkten Podd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten Podd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla.
Ljuspunkten, podden för andlig visdom.